CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Arkeologi handlar om allt mänskligt i alla tider, i alla sammanhang. Min underbaraste utgrävning inträffade för nu, ja, snart 30 år sedan i Turingen, där jag grävde upp ett helt litet stenålderstempel som innehöll 16 döingar totalt och en massa krukor och stenyxor och annat. Tänk alla döda som har saker att berätta. Det är ett sånt slöseri att vi inte ägnar mer tid åt så långa tider. Det där tycker jag också är roligt, att vi slår sönder dagens fördomar på det sättet och visar hur komplext allting är. Det grundläggande mänskliga är att vi hela tiden försöker hitta lösningar. Att vi hela tiden anpassar oss eller löser det med teknologiska eller sociala verktyg och lyckas komma vidare.
Jonathan Lindström har skrivit boken Sveriges långa historia. Människor, makt och gudar under 14 000 år. Han är flerfaldigt prisbelönt arkeolog och författare och han har nu för första gången sammanfattat massor av nya arkeologiska forskningsresultat till en helhet. Sverige är alltså ett land med mycket lång historisk kontinuitet. Varför har det blivit så och vad betyder det idag? Mitt namn är Henrik Höjer. Jonathan Lindström, du är som sagt aktuell med boken Sveriges långa historia som är utgiven på Norstedts förlag. Välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tack så mycket.
Du har skrivit alltså en 600 sidor tjock och dessutom välresearchad bok om Sveriges över 14 000 års långa historia. Hur fick du idén?
Det är ju så, varje gång jag skriver en bok så har jag, när jag har lämnat mig ifrån med den, så brukar jag prata med min förläggare om vad ska vi hitta på härnäst. Och då insåg jag att det skulle vara väldigt roligt att skriva om Sveriges historia. Därför att varje bokprojekt är lite av ett forskningsprojekt och ett tillfälle för mig att lära mig massa. Och då, jag har snöat in på detaljer i historien tidigare, men nu skulle jag försöka begripa de stora linjerna, tänkte jag.
Hur länge sedan var det här? När började du skriva boken?
Ja, det där blev ju lite känsligt, därför att det var typ 7 år sedan jag fick det här förskottet då för att skriva boken. Och sen har jag sysslat med massa andra saker under tiden, så att jag har jobbat med den lite då och då. Men jag tror att det har varit rätt bra då, därför att då har jag liksom, dels har det kommit en massa ny forskning som jag har kunnat baka in. Och jag har kunnat tänka över och gå tillbaka, fram och tillbaka och titta på materialet. Och så för kanske ett år sedan så blev förlaget lite nervös och tänkte, du kommer väl med en bok i alla fall. Och då slängde jag in ett manus på 2,5 miljoner tecken mot överenskomna 0,5 miljon. Alltså 5 gånger för långt. Så då fick jag i uppdrag att korta ner den lite, så nu är det lite drygt 1 miljon tecken då.
Oj, jag ska säga till lyssnarna att boken är alltså tung, tätskriven, 600 tätskrivna sidor. Det är ett enormt tegelsten du har skrivit, men mycket fascinerande. Du skriver själv att det här är ett pionjärverk. Ingen har lagt samman de här arkeologiska forskningsrönen till en helhet tidigare. Varför är det så?
Därför att modern arkeologi och modern arkeologisk forskning kräver väldigt mycket specialistkompetens. Och det är ju ett sånt enormt stort område, så att om du vill etablera dig som forskande arkeolog, då måste du specialisera dig och kan i princip en ganska begränsad del av förhistorien. Medan jag kan då svisha in från ovan, höll jag på att säga. Det är ett perspektiv jag gillar. Och titta över hela det här landskapet av en massa spännande forskning där forskarna själva inte riktigt är medvetna om hur det här hänger samman i ett större perspektiv.
Kan du ge lyssnarna en snabb sammanfattning av rönen, 14 000 års svensk historia? Och jag ska också poängtera att sista kapitlet, är det 8 eller 10 sidor, handlar om tiden efter 1300-talet och framåt. Så det är framförallt en bok.
Då ska jag precisera till 5 sidor av 618 sidor handlar om de sista 650 åren. Men det tycker jag är en poäng, därför att de sista 650 åren, alltså från digerdöden och framåt, de är ju så oerhört väl researchade och omskrivna populärt och på massa olika sätt. Så att det jag vill göra är att visa allt som hände innan då, de närmare 14 000 åren innan, och sen visa hur förändras det som växte fram till 1350 till den moderna tid vi har idag. Och då kan jag fokusera på det absolut viktigaste.
Allt före digerdöden på 600 sidor alltså?
Ja, 618 sidor.
Okej. Ja. Men vad är då huvudtesen om du ska sammanfatta det du har gjort? Går det ens att göra?
Ja, alltså det jag, om man ska liksom förenkla lite, så det jag har gjort är att jag har inte skrivit arkeologi, alltså ett fokus på föremål och grejer, utan jag har skrivit historia. Jag har försökt att återskapa människoöden, och jag har försökt att visa på den politiska utvecklingen och rekonstruera gamla kungariken och stamsamhällen och annat. Och förklara ekonomiska trender och sammanhangen med omvärlden, hur konjunkturer ute i världen återspeglas här hemma i Sverige och så vidare. Alltså ända från stenåldern och framåt. Så att, det är väl det. Att jag, för första gången så har jag försökt att få fram en historisk bild av Sverige. Där i vissa fall så kan jag plocka fram en del namn, men de är ju fortfarande namnlösa de flesta i svensk förhistoria. Men det har varit så fruktansvärt fascinerande att jobba på det här sättet. Och speja över så långa tider. Därför att det gör ju också att jag kan se samband och förstå sammanhang. Och lämna det här i sig väldigt fascinerande föremålsnivån. Då, där man kan liksom grotta in sig på någon liten benbit eller någonting sånt där. Men lyfta blicken.
Det är som sagt ett pionjärverk. Men när man tar såna här stora, tar ut svängarna stort, så öppnar man sig för kritik och akademiskt revirpinkande och så vidare, som du känner till. Hur kommer det sig att du vågar? Varför är du så modig?
Därför att jag är gammal och trött.
Hur gammal är du?
59,9. Och jag har hållit på med det här väldigt länge. Och jag har, alltså, det är så här att det finns ju en massa formalia inom vetenskapen, framförallt inom akademin. Men jag har ju, det är ju väldigt, väldigt mycket en social sak. Och jag har då kompisar och vänner och kanske en och annan ovän också, som jag kan diskutera med. Och på det sättet så kan jag liksom hålla mig till det vetenskapliga och diskutera olika tolkningar och annat med de som är experter på just det. Så att jag har nog aldrig varit rädd överhuvudtaget, utan mer bara glad hela tiden. Och mina kollegor, de vet ju att när jag ringer, då pratar jag i 20-30 minuter och sen så frågar jag ja eller nej. Och så får de svara och så vidare. Så att,
vad får du oftast för svar?
Ja.
Ja.
Ja, därför att de gärna vill avsluta samtalet. Men det där är en på det sättet är forskningen en social verksamhet. Och jag tycker aldrig om att få kritik om den är orättvis. Vilket den ju alltid är om den är negativ, höll jag på att säga. Men det gör inte så mycket. Utan jag har ju så roligt när jag jobbar med det här. Och de som tycker om boken tycker om boken.
Har du fått någon hård kritik än? Du skriver förordet att du öppnar dig för kritik, för du spänner över så oerhört stora tidsrymder. Men har du fått någon hård kritik hittills, vad du vet?
När det gäller just den här boken?
Ja.
Och det kan ju bero på att den är så tjock så att ingen har hunnit läsa den ännu utav kollegorna ordentligt. Men det har jag faktiskt inte. Jag tror att den är lite svår att ta till sig därför att den är så pass annorlunda. Det är inte det här normala att man diskuterar då huruvida jag har tolkat de här krukskärvorna rätt och så vidare. Och sen är det ju så här, det här är ju ett i stora delar ett hypotesbygge där jag försöker måla upp saker och ting. Så här kan det vara. Det här stämmer bäst med de mönster vi ser i materialet. Och därför tror jag att det är på det här och det här viset. Så att det jag egentligen vill, det är ju att få uppbygglig kritik där man säger nej, men det går att tolka bättre på det här sättet. Så att det jag framförallt har gjort är att jag har presenterat en sorts underlag för att gå vidare och sen fördjupa tolkningarna. Så att jag tycker bara det är roligt om jag får kritik framöver.
Det ska vara inflikat. Det är fantastiskt hur mycket man faktiskt kan veta om den här tiden som alltså förhistoria, hedenhöstid som man kan säga. Det har fascinerat mig när jag läste boken att du har tagit fram väldigt mycket nya konkreta kunskaper. Men jag har faktiskt varit i kontakt med flera akademiskt verksamma arkeologer inför intervjun här med dig.
Ja.
Men då har faktiskt flera av dem inte hunnit läsa boken än. Och det här är bara ett fåtal, det är ingen fullständig vetenskaplig. Men borde inte alla arkeologer kasta sig över den här boken?
Ja, det tycker jag naturligtvis då. Men det är också så här, att, och det här vet jag själv, att jag läser väldigt lite populärvetenskap. Nu är ju inte det här i grund och botten, alltså den är ju populärt skriven. Men det är ändå så att man som forskare så läser man hellre snåriga små artiklar, specialartiklar och så vidare. Och man har sällan tid över att läsa. Så att vi får vänta en litet tag till helt enkelt.
Men kan jag även säga att en arkeolog jag pratade med som är faktiskt en av landets allra tyngsta. Han sa till mig att en sån här bok skrivs bara var 30 eller 40 år. Var 40 år. Hen var oerhört imponerad. Vet du om att du har skrivit en klassiker?
Du får hälsa och tacka i sådana fall. Nej men det, alltså, jag är ju glad över boken, men det var roligt. Ja.
Ja. Men det här att många inte har hunnit läsa den än, är det ett problem att många akademiker är så specialiserade? För jag känner många forskare själv som klagar av att de hinner inte läsa de här breda, stora böckerna som kommer.
Jag tycker egentligen inte att det är ett problem att det finns en massa specialiserade arkeologer, därför att de gör fantastiskt fina forskningsarbeten. Utan problemet är att inte en större andel har lite bredare perspektiv och jobbar som jag gör. Jag har ju visserligen, för att jag ska kunna vara kompetent för det här, så har jag ju specialiserat mig på vissa saker så att jag vet hur man arbetar vetenskapligt. Och jag har gjort specialstudier av olika slag. Men det jag önskar mig, det är att fler vågar sig på den här typen av övergripande saker. Och det finns ju forskare som har jobbat, kanske inte fullt 14 000 år, men vi har ju Christian Christiansen, en professor som är... Göteborgare, just det. Och han är ju specialiserad på bronsåldern och i Europa. Och han har skrivit fantastiska böcker. De är inte populärt hållna, det kan jag lova, ska jag säga. Men de är fantastiska på det sättet att han tar stora, breda grepp. Och det har han gjort i många, många år. Men jag skulle gärna se fler arkeologer av det slaget. Inte så att de specialkompetenta försvinner på något sätt, utan bara fler generella arkeologer.
Men varför är det inte så?
Jag tror att det är så att... Alltså det finns flera sådana här urvalsprocesser. Dels så, om du tittar på historiker och arkeologer, det finns ju betydligt fler historiker som är bra på att skriva populärvetenskapligt. Och det är ju för att ni sysslar med att skriva och skriftliga källor. Arkeologer är ofta lite, alltså nu blir det en schablon här, men de är lite hummiga och går och...
Vi kan återkomma till den frågan.
Ja.
Men i alla fall, tillbaka till boken då. Jag började läsa historia vid Uppsala universitet på 90-talet. Och då fick man ju läsa en liten del om förhistoria, det vill säga arkeologiska tiden, när vi inte hade skriftliga källor. Och då fick man en ganska positiv bild av livet under forntiden. Att jägare och samlare levde i harmoni med naturen och de krigade inte. Men den här bilden gäller ju inte alls längre, kan man ju säga, att livet under förhistorien var hårt, kort och smutsigt. Du ger många exempel på arkeologiska fynd som bekräftar det här av en oerhört våldsam och brutal tid. Du skriver om människooffer, spår efter skalperingar, spår efter sannolik kannibalism, spår efter våld, strid och tortyr är väldigt vanligt förekommande i alla källor du behandlar här. Människor dog unga, levde ofta med tandvärk, slitna kroppar, dåligt läkta spår av våld. I en undersökning av skelett från Gotland som du nämner i boken uppvisar var sjunde man och var trettonde kvinna spår av hårda slag mot skallbenet. Du återkommer också till fynd som bekräftar att man slog ihjäl alla män och tog med sig kvinna, sannolikt för att våldta dem. Men varför har vi romantiserat det förflutna när det är så mycket som pekar på hur oerhört grymt livet var då?
Ja, nu misstänker jag att de flesta lyssnarna har blivit lite deprimerade här efter den uppräkningen.
Jag var tvungen att ha lite föreläsningar, men det är dina rön.
Och då skulle jag säga så här att är man på det humöret och ser tillbaka på sitt eget liv, då minns man ju bara de här hemska sakerna som har hänt. Och lika fullt, är man på bra humör så minns man det roliga. Och jag skulle säga att det är lite likadant när det gäller förhistorien. Att det som lockar människor att studera historia, det är ju ett sorts intresse för andra människor. Vilket är väldigt sunt och bra. Och jag tycker inte att man ska sätta spärren vid att bara levande människor är intressanta. Utan just tänk alla döda som har saker att berätta. Och då blir det lätt så att lite grann beroende på vilket humör man är på, så vill man se dem som exotiska och främmande. Och då är det spännande att hitta lite utopiska samhällen och projicera sånt på det. Det sker liksom omedvetet. Och det är också så att det kan finnas ideologier bakom också. Om man har en förutfattad mening, marxistisk eller rosiansk eller vad det nu är för någonting.
Om någon guldålder,
ja,
urkommunismen och sånt där.
Olika faser eller en guldålder eller ett naturtillstånd och så vidare. Mm. Då projicerar man ju det också och ser bara det. Och vi kan hoppa tillbaka till Christiansen då, professorn, som där... Tack vare fynden från bronsåldern, då, Nordens bronsålder, södra Skandinavien. Då, det är ju fantastiskt vackert konsthantverk då i brons. Och det i kombination med hällristningarna som är väldigt konstnärliga och fina och så vidare. Det gör att man ofta har sett det här som en fantastisk period av solkult och mys och pys i största allmänhet. Och så kommer Christiansen där och tittar närmare på svärden som man tänkte att... Ja, de hade visserligen svärd, men de var ju mer för uppvisning och användes inte i praktiken. Och så kunde Christian genom att titta på svärdsäggarna visa att de är omslipade och de har pareringshack och skador som visar att folk slogs för jämnan i princip då. Det är väl att ta i, men hur som helst, att det här var en lika brutal tid som alla andra tider. Så det handlar bara om att titta närmare efter. Vad säger materialet egentligen? Och du räknade upp där då bland annat skelettskador. Det är också en sån sak att när man tittar efter så ser man att frekvensen folk med skador på skelettet är stor. Och då får man ju tänka på att många köttsår och annat och blåmärken syns ju inte på skeletten.
Exakt, jag tänkte det. Många måste ha dött utan att det har skadat skelettet. Så andelen måste vara högre i realiteten.
Ja, och då finns det en tumregel som stämmer bra med antropologiska studier utav stamsamhällen och äldre historiska samhällen. Att ungefär var femte person kan ha dött genom våld. Och det betyder att varje år kanske en halv procent strök med för att du ska få ihop den där siffran. Och det där har varit ganska oförändrat ända fram till sent 1500-tal och 1600-talet när rättssamhället växer fram och blir betydligt bättre fungerande än tidigare. Så jag kan lägga till också det här att när jag då som har föreläst eller träffat folk i största allmänhet så frågar de alltid vilken period skulle jag ha velat leva i och vilken är bäst. Och jag bara konstaterar att nutiden är det bästa. Därför att tidigare perioderna har på olika sätt varit eländiga och våldet är en sån viktig sak.
Och då vänder jag på frågan, vilken av de här perioderna du studerat skulle du absolut helst inte vilja leva i då?
Ja,
var det någon som var våldsammare än de andra?
Jag skulle säga att jag skulle inte vilja leva under vikingatiden. Därför att det var ett samhälle som var under stark stress och hade en grundläggande ideologi som var väldigt, väldigt obehaglig. Med barnoffer och ett fantastiskt politiskt system och ekonomiskt system som är oerhört imponerande med kolonisering av platser som låg 130 mil från Mälardalen in i Ryssland och så vidare. Men allting baserades på en del pälshandel men framförallt slavhandel och trälarbete. Och det var ett sånt fruktansvärt omänskligt samhälle. Och visserligen inte så mycket värre än många andra samhällen förr i tiden då, runt om på jordklotet.
Den arkeologiska forskningen som du skriver om och bygger på har ju fått ett rejält lyft tack vare naturvetenskapliga metoder som har slagit igenom bara senaste decenniet skulle jag säga. Vad kan man berätta om det här för den som ingenting vet? Vad har hänt inom arkeologin?
Då är det så här att
Det finns ju många människor idag som är intresserade av släktforskning. Och då skulle jag säga att det intresserar inte oss arkeologer eller historiker. Och egentligen är inte den här metoden särskilt viktig i det sammanhanget. Därför att det är så allmänna, generella resultat man når. Det som är intressant...
Vad syftar du på då med släktforskning? Tänker du på DNA och sånt?
Ja, nu pratar jag om DNA.
Just det.
Alltså ancient DNA, fossilt DNA som man studerar då på skelett. Utan det viktiga där är att med hjälp av DNA-analyserna så kan vi framförallt få fram rörelser, hur människor har migrerat under olika perioder. Och det som hela tiden växer fram, det är en mer och mer komplex bild av att människor har alltid rört på sig. Vi har en del större migrationer under stenåldern. Men det beror på att det bodde mindre människor här. Så att det var inte större mängder människor som rörde sig, men det var däremot, det fick större effekt helt enkelt.
När det är färre människor?
Ja, lägre befolkningsdensitet då. Men annars har folk rört sig hela tiden. Vi får såna här, ska vi säga, absurda resultat som retar rasister väldigt mycket. Nämligen att människor förr i tiden höll sig inte till deras raskategorier, utan människor kunde ha väldigt mörk hud och blå ögon och vice versa. Så att det där tycker jag också är roligt, att vi slår sönder dagens fördomar på det sättet och visar hur komplext allting är.
Kan du nämna någonting om vad man kan göra med såna här strontium-isotopanalyser eller osteologin och sådana saker? Någon metod idag?
Jo, osteologi är en gammal vetenskap. Ja. Så att den förfinas naturligtvis, att man tittar på skelett och tänder och annat och undersöker noga och kan hitta arbetsskador och spår av misshandel och så vidare. Men däremot när man studerar isotoper, olika typer av atomer och framförallt strontium, då kan man ju alltså kartlägga en människas dels kost, inte i första hand med strontium utan med en del andra atomslag då. Men man kan också avgöra var hon har bott någonstans på ett ungefär och flyttat runt. Och jag jobbade för, det är väl 12-13 år sedan, med Granhammarsmannen som jag berättar om i boken lite kort. En bronsåldersman som troligtvis växte upp i Skåne och eller södra Sverige, bodde vid skånska östkusten och ungefär 14 dagar före sin död begav sig upp till Mälardalen där han dog i en yxduell. Och det här var alltså 3000 år sedan. Och det här är så otroligt fascinerande, därför att man tittar på olika tänder som växer fram under olika perioder, under barndomen och ungdomen, och så tittar man på skelettet i sig, och på det sättet så kan du alltså kartlägga hur människor flytta runt.
Via markstrålning, om jag förstått saken.
Ja, alltså det handlar om att bergarter med olika ålder har olika proportioner utav strontiumisotoper. Och den här proportionen går upp i jorden och i växtlighet och i djur. Och så äter människor växter och djur. Och på det sättet så får de samma proportion som finns i berggrunden under dem. Och om de då sen flyttar sig till en berggrund som har en annan ålder, då kommer de att få en annan proportion utav det här. Så det är på det sättet man kan alltså knyta en människa till olika platser. Och ibland funkar inte det där. Och idag skulle det inte funka, därför att vi äter ju mat som importeras från hela världen. Det vill säga vi får en väldig blandning av strontiumhalter.
Men generellt visar det, för det är som du säger en ny metod, väldigt mycket att människor har förflyttats över ganska stora geografiska områden under sin livstid, eller hur?
Ja, absolut. Rörlighet och folk flyttar kors och tvärs. Och sen finns det, kan vi räkna med att det hela tiden har funnits föreställningar om att vi är en stam och vi är släkt med varandra. Men det där skrapar man lite på ytan, så handlar det mer om ideologi i det sammanhanget.
Du skriver mycket också om klimatets historia och hur det har påverkat våra levnadsbetingelser. Har du några exempel på det?
Ja, en grej som var väldigt rolig att upptäcka, det är att när jag rekonstruerade ska vi säga, lite större politiska bildningar, välden, alltså Sveariket växer under en period, under bronsåldern växer ut och blir lite större med kolonier på andra sidan Östersjön och sen faller ihop igen.
Och bara kort, bronsåldern för när ungefär?
Ja, 3000 år sedan kan vi säga. Ja. Och sen under yngre järnåldern, det vill säga vikingatiden och strax före vikingatiden, då växer Sveaväldet ut igen efter att ha varit ganska litet ett tag. Och då visar det sig att det är ungefär samma saker som händer före de här expansionerna. Det ena är att det blir en sorts ekonomisk politisk kris och väldigt stökigt. Det andra är att någon centralmakt, alltså upplänningarna framförallt då, de tar initiativet att och lyckas kriga utåt, om man ska säga, och kuva och skapa allianser med omkringliggande folk. Och sen kommer det en 15-årsperiod utav väldigt dåligt väder. Och det här är en krissituation, alltså klimatet slår till. Och bland annat Bosse Gräslund, då, professor i Uppsala, har gjort Fimbulvintern då på 500-talet. 536-550, väldigt känt där. Och det finns en motsvarande period under bronsåldern också. Och det som händer då, det är att precis som om du tänker ett maffiasamhälle, så den starkaste Don Corleone i det gänget, han har resurserna att utnyttja de här krissituationerna och utöka sin makt. Därför att alla andra blir försvagade, men eftersom han sitter längst upp så kan han då utnyttja situationen. Så att förmodligen är det någonting sånt. Och det där tycker jag är jätteroligt, att klimatet kan påverka politiken, storpolitiken på det sättet. Att det inte bara handlar om att rasera. Här, det är inte så trevliga saker som byggs upp, men ändå. Att det kan ha en uppbyggande effekt också med 15 år av kyla och missväxt.
Idag pratar vi väldigt mycket om klimatförändringar i världen idag. Har det gjort oss mer uppmärksamma på klimatförändringar i historisk tid också?
Ja, det tror jag säkert. Precis som
att vi förstår magnituden och processerna på ett bättre sätt.
Alltså, just genom att vi uppmärksammar vad klimatet betyder idag och att vi går och bär på en oro, så blir vi fokuserade på sådana saker. Och det är ju samma sak som migrationer och annat, att det är väldigt aktuella händelser också som vi då projicerar bakåt i tiden och försöker se. Och det där tycker jag väldigt mycket om, att forntiden är som ett enda långt laboratorium utav väldigt olika klimatologiska förhållanden, geografiska förhållanden och politiska förhållanden och teknologiska förhållanden. Och så kan man se hur människor har försökt lösa problemen och hur de anpassar sig och så vidare. Så att det är en väldigt stor erfarenhetsbas vi har där att hämta information ifrån.
Finns det något i det här laboratoriet som gör dig hoppfull?
Ja. Idag. Och det här är liksom optimistiskt, men det jag tycker mig se, det är att det kommer mycket lidande, det kommer många motgångar, men det grundläggande mänskliga är att vi hela tiden försöker hitta lösningar, att vi hela tiden anpassar oss eller löser det med teknologiska eller sociala verktyg och lyckas komma vidare. Det är så även inom en enskild familj, att man hela tiden försöker göra livet drägligt och bra för varandra. Och nu finns det ju en del saker som händer i världen som inte är så fullt så roliga, men jag hoppas ändå att det leder till positiva saker i förlängningen.
Vad tänker du om världsläget idag?
Ja, Rysslands angrepp på Ukraina är så fruktansvärt sorgligt, därför att det är så meningslöst. Det är liksom ett hopp tillbaka till någon Ivan den förskräcklig och ett imperietänk som, alltså det är bara, och det handlar bara om en människa och en liten klick av människor som kan orsaka så mycket lidande, och det är fullständigt meningslöst. När det skulle kunna finnas fantastiska ekonomiska och politiska samarbeten som skulle göra världen bättre istället.
Men du kan ändå ha förtröstan när du sitter tillbaka på historien och att vi har kommit vidare.
Ja, alltså jag tänker att även nu är det ju så att vi har ju fått en större enighet i Europa. Att man glömmer en del käbbel och vi försöker hitta liksom politiska, mänskliga lösningar på saker och ting.
Hej! Jag heter Staffan Dopping. Min roll på Kvartal är att vara poddredaktör, det vill säga jag leder veckopanelen eller svarar för fredagsintervjun. I det jobbet ingår förstås att vara ajour med händelser och skeenden i samhället, att upptäcka personer som har saker att berätta och att sortera ut fakta i den flod av information, påståenden och kampanjer som det är lätt att översvämmas av idag. Men jag kastar också mina ögon på de flesta av Kvartals texter. Vi har höga krav på våra artiklar. Språket ska vara korrekt och begripligt, så jag är lite av textinspektör också. Några skulle nog kalla mig språkpolis. Kvartal finansieras med gåvor, som ni säkert vet. Och hur man enklast går tillväga om man vill ge berättar vi på kvartal.se/gava. Jag hoppas att du vill fortsätta att följa nätmagasinet Kvartal och lyssna på våra poddar. Vi hörs.
Vi byter spår från dagens problem. Du skriver på ett ställe att året 1335 är det enskilt viktigaste året i Sveriges historia. Och jag gissar inte många att många som lyssnar inte har järnkoll på exakt vad som skedde år 1335. Varför är det året så viktigt?
Ja, då vill jag undersöka det till och med en viss dag, den 28 januari.
28 januari 1335.
Ja, därför att då var den unge tonårige Magnus Eriksson, nybliven kung, ute på Eriksgata och hade begett sig till Skara i Västergötland. Och där, jag misstänker att han bodde i biskopens hus, och så satte han sitt sigill under ett dokument där det var en hel del dekret, men framförallt detta att från och med denna dag så fick ingen människa av kristen kvinna och man född kallas för träl eller trälinna. Och det där är någonting så oerhört viktigt, därför att det handlar om människovärde, att alla människor, visserligen med begränsningar, alltså det handlade om att de som var födda tidigare kunde fortsätta i träldom, och dessutom måste man vara kristen och så vidare, men ändå att man liksom accepterade att alla människor hade ett värde och var i princip var lika mycket värda. Och det där var ju, det var ju någonting helt nytt, och det där hade ju, alltså människovärdet hade ju legat nedtryckt i på botten, någon liten gyttjepöl under tusentals år, ända sedan 4000 före Kristus, bondestenålderns början, då man började med människooffer. Tidigare hade folk spöat på varandra och dödat varandra, men det var liksom i upprusande tillstånd och aggressivitet. Men det här systematiska, genomtänkta offrandet av människor, att inte respektera andra människors liv, det började med hierarkierna under bondestenåldern och höll i sig hela förhistorien ut och levde kvar även då i träldomen.
Så det är slaveriets avskaffande i Sverige, som man kan säga.
Ja, sen var det ju ytterligare 500 år innan vi avskaffade slaveriet utomlands.
Exakt. Jonathan Lindström, jag måste erkänna att trots att jag är disputerad historiker så är alltså minst 95% av allt stoff i din bok helt okänt för mig. Det är ju otroligt mycket helt nya saker du berättar, och det är ju gammal historia, verkligen, arkeologi. Och jag är den första att betona vikten av att kunna historia. Men varför ska man veta allt som hände för 4000, 9000 eller 12000 år sedan? Det är så oerhört länge sedan. Köper du min fråga?
Jag förstår frågan. Och jag har ju svarat på den lite grann tidigare, men vi skiter i det. Ja. Ja. Jo, jag tänker så här, att just genom att det är så länge sedan så kan vi räkna med att en massa faktorer är väldigt annorlunda, teknologiskt, socialt, politiskt och klimat och alltihopa. Och det gör att vi lär känna människor som har helt andra erfarenheter. Och det där att lära känna människor som har andra erfarenheter, det är otroligt berikande. Och det är också så att samtidigt som de är exotiska och annorlunda, så kan vi ändå betrakta dem som människor som vi kan förstå, därför att de är tillräckligt lika oss. Därför att ibland så stöter man på inställningen att vi kan inte, framförallt bland postmodernister.
Vad är postmodernister i min arkeologin?
Folk som löser upp empiri och inte är så intresserade av det, utan lite mer teori. Alltså nu kommer jag med en väldigt slarvig benämning här då. Men hur som, alltså ett ifrågasättande att vi kan inte veta någonting om hur de här människorna tänkte, därför att de är så långt bort i tiden, så vi har inte en aning. Och vi vet inte ens om de tyckte om sina barn och så vidare. Och det där, den inställningen, som jag spetsar till lite grann då, den skulle ju vara helt absurd om vi sa någon liknande om folk på Nya Zeeland, att ja, de bor så långt bort, så vi har ingen aning om hur de fungerar.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Eller om de överhuvudtaget kan tycka om sina barn eller någonting sånt. Det är ju en form av ja, ska vi kalla det för kulturrasism eller någonting sånt där.
Provincialism.
Ja, det är också ja, en inskränkthet att inte ta till sig detta. Och det jag har velat göra då med boken, det är att lyfta fram tidigare epokers politik, ideologier, teknologiska lösningar, allt det här som vi kan lära oss någonting av. Och framförallt då människoöden. Berätta om riktiga människor. De är inte pappfigurer, utan de är riktiga människor som har varit vuxna och fattat väldigt viktiga beslut och försökt överleva i olika situationer. Och all denna erfarenhet, 14 200 års erfarenhet faktiskt, den vill jag ska bli så tillgänglig som möjligt, därför att den finns i obegripliga vetenskapliga artiklar runt om i biblioteken i Sverige och på nätet naturligtvis.
För att ge ett exempel för lyssnarna här, alla de här uppslagen och epokerna som man knappt visst var kände till. Du skriver till exempel då surmörtstiden på 7000-talet före Kristus. Vad är hela friden i det?
Jo, det är arkeologer i Sydsverige, i Blekinge, som har grävt ut stora anläggningar nere vid stranden som användes för drygt 7000 år sedan och som kläddes med vildsvinsskinn, tror jag, och där man öste ner murtar som man hade fångat in, och sen lät man dem jäsa. Alltså det var en sorts surströmming, fast surmurtar. Och det kan låta som en kuriosa grej, det här att ja, det var väl ett roligt sätt att konservera. Men det innebär i sin tur att det här var en tid då man var tvungen att konservera mat och ta tillvara mat. Och det vi kan se samtidigt just på 7000-talet är att det börjar bli lite trångt i jägarsamhället och fiskarsamhället.
Hur kan man se det?
Ja, alltså boplatserna ligger tätare och det kan också finnas en liten ökning i våldet, fast det är väldigt osäkert. Men det är ändå tydligt. Och sjöar har börjat växa igen också, och inte lika bra fiskevatten längre, framförallt i Sydskandinavien. Och man flyttar ut just vid den här tiden när de höll på med och käkade surmört i Blekinge. Då är det skåningar som har det allra tuffast då med en sorts överbefolkning, som flyttar över till Gotland, den avlägsna ön dit man annars bara åkte säsongsvis för att jaga säl. Så att det här är ett litet stressfenomen. Så att äta surmört gör man inte
frivilligt.
Nej, det var säkert gott. Jag känner folk som tycker om surströmming idag. Och det är det jag tycker är lite roligt. Ett roligt namn på en period, men som ändå leder vidare till den tidens viktiga problem och händelser.
Ja, bra poäng. Du skriver väldigt levande. Jag skrev en gång en recension om svensk bok om arkeologi, att arkeologin hade inte fått sin Peter Englund eller Karin Johannesson, alltså forskare som verkligen kan gestalta och nå ut med forskningsrönen stort och berätta levande. Är det du som är redo att axla den här rollen nu inom arkeologin, som kanske har saknat stora berättare?
Ja, nu är det där en fråga som jag inte ska svara på. Jag kan säga så här, att det enda jag vill, det är att folk ska uppmärksamma de arkeologiska perioderna, förhistorien, och se hur rikt det där är. Och sen hoppas jag att många fler arkeologer börjar skriva och berätta om tiden på det här sättet då. Därför att det är ett sånt slöseri att vi inte ägnar mer tid åt så långa tider.
Hur har du lärt dig skriva?
Jag har väl egentligen redan när jag var liten så var jag med i en astronomiklubb. Vi gav ut tidningen Aspnytt, och då skrev jag små artiklar och, alltså i 13 års åldern och framåt då, små artiklar om Saturnus och sånt där. Så att jag har alltid haft lust att berätta saker. Och sen så kom jag igång och skrev artiklar i arkeologi på 90-talet och så vidare. Och sen började jag med barnböcker. 2003 tror jag min första kom då. Då jag tecknade och skrev då om naturvetenskap och historia och lite annat då. Så att, men jag skulle säga att det viktigaste för mitt skrivande, det har varit att jag har guidat och undervisat, och jag jobbade på fritids i många år på 80-talet. Och just det där, hantera stora grupper av ungar och försöka fängsla dem och lära dem saker. Det är nog den bästa utbildningen jag har haft, just fritidsverksamheten då. Så att just den här kontakten med andra människor. Och det i sin tur leder till att eftersom jag måste förstå vad jag berättar, och jag kan bara berätta sånt som jag själv tycker är roligt, för att annars så sprider jag inte glädje, om man ska säga. Så blir det en väldig motivation att verkligen försöka förstå vad det är jag berättar. Jag kan inte gömma mig bakom konstiga termer eller någonting, utan det gäller verkligen att leva sig in i materialet och göra det mänskligt.
Mm. Du har ju som sagt skrivit många böcker. Hur kom det sig att du snöade in på just arkeologi då, så småningom?
Jag var helt uppslukad av astronomi från 6 års ålder till ungefär 16. Och då var jag social ett par år, och sen dök jag ner i historia istället, därför att det var på något vis, nu hade jag liksom utforskat hela kosmos, kändes det som, och sen ville jag då utforska historien, och sen blev arkeologi någonting som lockade, därför att det var den här kombinationen utan naturvetenskap och humaniora i kombination med att arkeologi handlar om allt mänskligt i alla tider i alla sammanhang. Så man kan intressera sig för religion, man kan intressera sig för krig, man kan intressera sig för amning. Alltså allt kan du som arkeolog ägna dig åt. Så att, jag ser det som det liksom det är ett sätt att leva, helt enkelt, att intressera sig för arkeologi.
Du började faktiskt doktorera arkeologi för några år sedan.
Ja, just det.
Men sen avbröt du den här forskarutbildningen. Vill du berätta om vad som hände?
Det här handlar om att hela mitt liv så har jag tyckt att det är roligt att kasta mig ut i... Varje bok är ju ett nytt äventyr, och jag ser alltid till att ge mig på någonting som jag inte riktigt behärskar. Därför att det blir roligare på det sättet, för jag vill ju lära mig saker. Så att jag vet att jag hoppade av arkeologikarriären och jobbade ett par år på reklambyrå som copywriter till exempel. Och det var fantastiskt roligt. Fast sen blev jag ändå lite... Ja, jag började jobba med arkeologi i smyg på kontoret och så vidare. Och sen kom det en finanskris, och då löstes allt ändå. Men, och då fick jag ett erbjudande då att min lön då forska, alltså som doktorand.
Och det för var... du läste alltså arkeologi grundkurserna på universitetet, hur?
Ja.
När då ungefär?
80-talet, ja. 86, 87, någonting sånt där. Och sen har jag fortfarande ett par resttentor i historia från tidigt 80-tal. Men hur som helst, jag fick plugga. Och det var jätteroligt att lära sig alltså den här världen, då, den akademiska världen på det sättet. Och i 2 år så var det väldigt givande, därför att jag fick liksom diskutera saker som jag annars inte intresserade mig för, andra perspektiv och så vidare. Men sen... Så blev det lite grann att när jag skulle sätta mig och skriva avhandling och så vidare, då var det lite grann som att det kom ett paket utav regler som man skulle följa. Och nu pratar jag inte om vetenskaplighet, utan nu pratar jag om en sorts akademiska regler. Att för att passa in i universitetsmiljön så måste du göra på det här sättet, och du får inte påstå det och det. Och så, det fanns en massa regler. Och eftersom jag inte har egentligen något behov av att ha någon titel, jag har ju liksom... skapa mig en tillvaro där jag kan göra vad jag vill ändå, vad ska jag säga. Så då blev det ineffektivt, helt enkelt. Men jag är väldigt tacksam för de där 2 åren som jag höll på med detta, därför att det var otroligt lärorikt. Och jag tror att det kan ha betytt mycket för att jag nu skriver såna här tegelstenar med hela Sveriges historia.
Men har du någon mindervärdeskomplex gentemot akademiker, eller hur ser du på det?
Nej, alltså, du vet det där när man känner lite lätt avund eller någonting sånt där. Att det, jag tycker att det har ju alltid varit så att jag, ska han få beröm för det där medan jag har gjort det här och så vidare. Men det var nog vanligare när jag var yngre, när jag fortfarande hade behov av bekräftelse. Och det är fortfarande så att jag vill bli klappad på huvudet varje dag. Men jag är så nöjd och glad över det jag håller på med. Så att jag skulle säga att jag skulle kunna ha haft det, men jag har nog inte det, tror jag.
Du ger en del snärtar åt nutiden i boken, till exempel nationalistiska riksdagsledamöter.
Ja.
Till exempel. Men samtidigt tänker jag, din bok kan man säga också legitimerar då en extremt lång svensk historia. Du skriver om vårt land och man får en bild av en svenskhet med väldigt lång kontinuitet. Du nämner de första svenskarna för 12 000 år sedan till exempel i boken. Men var de här egentligen svenskar? De hade ju helt andra värderingar och normer än vi hade idag. Än var idag. De visste inte hur en svensk flagga ser ut och de vet inte hur dagens gränser ser ut. Dina resonemang skulle ju kunna utnyttjas av nationalister. Hur ser du på det?
Då ser jag på det här sättet att jag tycker att det finns tokdårar åt båda hållen. Alltså både högerextremister som har såna tramsiga, jäkla rasistiska idéer och folksjälar etc. och så vidare. Och sen har du åt andra hållet så har du framförallt en kritiska teorin då.
Vi ska återkomma till den.
Okej, okay, men då skäller jag bara åt höger för stunden då.
Du får skälla åt vilka håll du vill.
Okej, men då skäller jag åt båda hållen, för det vill jag. Ja. Det grundläggande i det här, oavsett om jag retar mig på rasister eller nationalister eller folk det handlar om är det som är det grundläggande problemet, och det kan gälla konspirationsteorier och historieförfalskning och allting, det är att folk går in med en förutfattad mening, och då kan det antingen vara en rasfördom eller så kan det vara en teori. Eller en hypotes eller någonting sånt där. Och så går de, deklarerar de den, och så går de in och tittar på materialet och så låter de den här förutfattade meningen, alltså en fördom, styra vad de kommer fram till. De kan inte se verkligheten. De kan inte göra en intelligent analys av materialet. Och det är det som är det grundläggande problemet. Och det är väl det som är problemet med folk som har fördomar. Och då menar jag, i det här med fördomar så menar jag även teoretiska modeller. Att de klarar inte av att släppa loss, helt enkelt. Att se verkligheten. Och det är också ett problem. Får jag klaga på åt andra hållet nu?
Ja.
Ja, tack. Det gäller då kritisk teori och även en teorimedvetenhet som är väldigt viktig inom akademin ofta. Att den bromsar vetenskapligheten, den bromsar kreativiteten, den bromsar förmågan att se vad är det materialet berättar, vad är det som är intressant. Och jag tror att orsaken till att jag tror att jag klarar mig undan en del av detta, det är för att jag just har det här pedagogiska syftet. Jag vill ta reda på hur det var så att jag kan berätta för andra. Och då skippar man en massa trams i teorimedvetenhet på det sättet också.
Jag är med på allt du säger, men återigen, du pratar om svenskhet för många tusen år sedan, att det är vårt land och sådana formuleringar. Och kan man säga att människor var svenskar för 5-10 tusen år sedan?
Ja,
du tycker det?
Då tror jag säger aldrig någonting om svenskhet.
Nej, men att de var svenskar.
Däremot, utan det här handlar om, tror jag, det här kan nog handla om jag gjorde en tv-serie tillsammans med SVT om de första svenskarna, som jag pratade om på det sättet. Och där så har jag den absurda grundtanken att om jag ställer frågan, vilka var de första svenskarna? Så utgår jag ifrån att folk och alla tv-tittare i princip mycket väl förstår vad jag menar är. Vilka var de första människorna i det som vi nu kallar Sverige?
Okej, för de skulle inte förstå hur vi pratar eller någonting idag. Eller
nej. Det fanns överhuvudtaget inget nationstänk på den tiden.
De skulle inte kalla sig svenskar.
Nej. Då menar jag så här att jag har tillräcklig respekt för mina tittare eller läsare eller kollegor överhuvudtaget att de vet precis vad man menar när man pratar om svenskar på det sättet då. Så och sen är det en annan sak, och det är att det finns en tendens att jag var ju inne på det här att folk inte förstår hur mycket som har funnits under forntiden. Och till det hör också att man på något vis har nedvärderat deras förmåga att skapa stora samhällsprojekt och kolonisationsprojekt och så vidare och så vidare. Så det lyfter jag fram. Men bara för att jag då berättar om det här fantastiska slavhandelssamhället som fanns under bronsåldern, då, det tidigaste Sveaväldet, det betyder ju inte att vi ska hurra och tycka att det är någonting bra eller att det finns någon kvalitet i det för oss att glädja oss åt. Utan det där är ju ett fruktansvärt samhälle. Men däremot är det imponerande som konstruktion.
Så är det. Återigen till den här frågan. När jag läste boken så nämner ändå ofta saker som att folk kommer från Finland eller har ryskt ursprung. Du nämner myntverk i Iran eller Irak på 700-800-talen. Är det inte förenklat igen att använda dagens liksom, nationella kategorier och trycka tillbaka de tusentals år i historien?
Eller? Nej, därför att jag utgår... Missförstod du detta?
Nej.
Nej. Jag tror inte någon missförstår det, utan de förstår mycket väl att... Jag har till och med en liten inledning där i början där jag pratar om olika kulturer och så vidare, hur man ska uppfatta dem. Det här är bara pedagogiska redskap för att folk ska veta var någonstans i världen man befinner sig. Om någon klagar på detta, då tycker jag att det är deras problem att de föraktar kunskapsnivån hos folk som läser det här, hos läsare och tittar. Det är väl självklart att de fattar de här sakerna. Alltså det där gör mig jättearg, därför att här kommer vi in på någonting apropå akademin. Att där finns det vissa som håller på och driver den här typen av... Där de bara visar förakt för andra människor genom att hålla på det sättet. Förutom att de måste hitta på en typ av problem med hur vi uttrycker oss.
Good point. Vi återkommer till det och till kristeori. Men jag noterade att du skriver nästan ingenting, eller väldigt lite, om vikingatiden. Varför då?
Därför att jag skriver ganska mycket om den tiden rent årtalsmässigt. Men vikingatiden är ett så otroligt inarbetat objekt. Vikingatiden är ett så otroligt inarbetat begrepp. Så att säger vi vikingatid, då har folk redan en klar bild av vad det handlar om. Att det är folk som är ute och beter sig illa i Europa som kommer från Norden. Och dels är det att man associerar till någonting som är bara ett randfenomen. Eller det är ett ganska viktigt fenomen, men det är fortfarande bara en liten del av det som händer i Norden framförallt då. Det andra är att vikingatiden avgränsas ungefär från 750 till 1060. Och det är en ganska artificiell indelning som inte stämmer så bra om man försöker förklara vad som händer och hur samhället förändras. Då skulle jag sätta bland annat en gräns för slutet på vikingatiden vid 970 i sådana fall. Så att vikingatiden både till namnet och till årtalen är någonting som ligger i vägen för att förstå Sveriges historia vid den här tiden. Så att istället berättar jag om... Och det här var inte meningen att kokettera, utan det är bara... Oj, jag glömde bort att nämna vikingatiden på det sättet. Utan jag har gjort en annan indelning av historien. Och på det sättet så tror jag att jag mycket tydligare kan få fram samhällsförändringarna.
Har du någon favoritperiod? Inte att leva i dock, men som är kul att analysera och förstå.
Det är precis som om en förälder får höra... vilket favoritbarn man har. Och nu jämför jag inte det. Jag tycker att mina barn är oerhört mycket viktigare än arkeologi. Bara så att det ska vara väldigt tydligt.
Det noterar vi.
Ja, tack. Men jag har några favoritperioder då. Och det handlar lite grann om vilka fynd jag gett mig på. Och min underbaraste utgrävning inträffade för nu snart 30 år sedan. 93 tror jag det var. Utanför Södertälje i Nykvarn i Turinge, där jag grävde upp ett helt litet stenålderstempel som innehöll 16 döingar totalt och en massa krukor och stenyxor och annat från stridsyxekulturen. Och det roliga var att det här var bara en liten sommarstugetomt med en liten gräsmatta och ett fikabord, och där satt Siv Johansson och drack kaffe. Och under hennes fötter så fanns de här 16 döingarna och hela det här fantastiska fyndet som jag jobbade med i flera år. Och jag vet att jag berättade för henne om det här och hon sa, oj då. Ja.
När jag läser din bok så kommer jag att tänka på att Sverige är ett sånt otroligt ovanligt land. Vi har alltså knappt varit ockuperade. Själva statsapparaten har en extremt lång kontinuitet. Vi har inga revolutioner, inga statskupper.
Alltså mer... Ja, lite
189, en svensk väldigt snäll mild och försiktig statsskuld. Tänk på 189.
Ja, och jämför vi 1809 med 1789, franska revolutionen, så Axel von Fersen var ett vidrigt mord, men ganska litet jämfört med vad som hände i Paris.
Min poäng är, om man jämför med absoluta merparten av världens länder, nästan 200, har ju en otroligt mycket rörigare och våldsammare historia med ockupationer, omvälvningar, oro. Mm. Så vi har en väldigt snudd på unikt lång historia. Vad tror du det betyder för Sverige idag som land?
Jag tror att... jag skulle säga så här, alltså du frågar om idag, inte ja. Varför det är på det sättet, utan du frågar vad det betyder idag.
Vi ja. Börjar med idag.
Ja, jag tror att det där har gjort att vi har haft lite av en åskådarplats när vi har tittat ut i världen. Och det gör och i vissa fall så har vi haft expansionsperioder, jag tänker på stormaktstiden och så vidare då, när vi har betytt någonting, inte nödvändigtvis någonting positivt. Men det som det har inneburit idag är att vi har en föreställning om Sverige som ett balanserat land som står lite vid sidan av. Och, ska, och det här är ju jätteintressant nu med NATO-anslutningen.
Exakt.
Hur vi på något sätt... alltså att det är många som ryggar därför att de tror att vi på något vis förlorar en position inte bara utanför allianserna utan ovanför allianserna. Och det tror jag man ska, det är lite naivt att tänka så, tror jag. Utan nu har historien tyvärr hunnit ikapp oss lite grann då, med tanke på hur instabilt Ryssland är. Så att, men jag tror då att en del av NATO-motståndet, det finns säkert vettiga idéer i det här också, men en del av NATO-motståndet hänger ihop med det här, att vi ser oss själva som lite bättre och att vi ska stå lite ovanför, utanför och hjälpa till.
Vi går tillbaka till frågan, varför har vi den här extremt långa kontinuiteten i vårt statsapparat och vårt land?
Ja, och där det är så banalt så att jag är lite generad, men det har med geografi och klimat att göra, tror jag. Att vi befinner oss, vi är liksom, Mälardalen är den sista större jordbruksbygden som kan försörja en stark kungamakt. Och i kombination med att vi kan utnyttja Norrlands rikedomar och även Dalarnas rikedomar. Alltså Dalarna har ju varit ett fantastiskt landskap under hela historien.
Vilken typ av det tänker du på? Järn?
Ja, dels alltså redan under, nu blir det spännande, redan under äldre stenåldern så hade man en väldigt rik uppsättning av olika stensorter så att man var ledande inom stensmidet. Och sen går det igen, det har ju med det att göra att vi sen har koppar och järn från Dalarna. Så att Dalarna har betytt väldigt mycket för Mälardalen, men även pälsjakt och så vidare. Men hela Norrland har ju haft betydelse när det gäller pälsjakt och sånt där. Men det är den här kombinationen, att det har funnits liksom möjlighet till ett rike som ganska stabilt har funnits här ute, där det inte har funnits några stora starka konkurrenter. Medan danskarna, stackarna, de har ju haft hela tysk-romerska riket och tidigare välden långt, långt tillbaka i tiden. Så att där är det även om de är närmare större rikedomar i guld och silver och annat, så är det mycket stökigare med själva kungamakten där. Medan vi då har det lite lugnare. Och det är också någonting som jag tycker är väldigt roligt, det är att skribenter då på Rimbert på 800-talet och Adam av Bremen på 1000-talet, när de berättar om svearna, så är de lite förvånade över att sveakungarna verkar inte få bestämma särskilt mycket. De måste fråga tinget om precis allting. Och nu, det här ska man inte kalla för demokrati, för det handlar ju om stormän som sitter i tinget och så vidare. Men det är det här att kungamakten är väldigt väl förankrad i, så att man har med alla små stormän i gänget. Och på det viset så sitter de mycket tryggare, medan danska kungar, de konkurrerar hela tiden. Det kommer alltid någon nyrik jävel utifrån och ska knuffa undan den. Men i Sverige så har den här stabiliteten och väldigt långa regentider och även dynastier som varar väldigt länge. Så att det finns en stabilitet i läget som ytterst beror på att vi befinner oss i anslutning till vissa handelsvägar och långt ut i kanten, kan man säga.
Du har pratat om kritisk teori. Du ska få utveckla lite mer nu, tänkte jag. Du är inte nådig mot museivärlden i ett väldigt underhållande efterord i boken.
Ja, just det. Ja, men jag var på dåligt humör.
Okej, men
det finns väldigt mycket gott att säga också. Men ja, vi kan ju fokusera på det dåliga om du vill det.
Du skriver att vissa museer missköter sitt uppdrag och att det hänger ihop med att nybörjare och mindre talangfulla forskare ofta lägger för stor vikt vid teori och teoretiska utgångspunkter. Mm. Och du nämner då saker som då kritisk teori och att det här handlar om klassiska härskartekniker och Det raserar till och med tilltron till demokratiska och vetenskapliga principer och det sprider ett kunskapsförakt, skriver du. Mm. Berätta, vad handlar det här om?
Ja, nu buntade du ihop lite olika trådar som inte bara handlar om museer utan om hur kritisk teori arbetar.
Det handlar om att museer är influerade av viss typ av postmodern teori.
Jo, nej men jag tycker så här att när man har stor erfarenhet av alltså pedagogik i olika former och undervisning och folkbildning. Alltså de här klassiska sakerna. Att berätta för andra så att det blir roligt och att de lär sig väsentligheterna och blir intresserade själva och fortsätta. Det är ingenting som man kan liksom sno ihop utifrån en teoretisk utgångspunkt. Så att det finns exempel på utställningar där man har någon fantastisk idé om till exempel att det finns en avdelning på historiska som ska föreställa någon flygplats eller någonting. Alltså att man har någon idé om, och så har man då ämnesvis. Och så har man bara slagit sönder forntidens föremål, eller alltså föremålssamlingar ska jag säga. Man har inte haft sönder de enskilda föremålen och lagt ut dem. Så att det blir fullständigt obegripligt och det blir bara dekor. Och det där är någonting som är ett genomgående problem. Det kan även det här när man har en idé, utgår ifrån en teori. Det är precis som vid forskning. Man ska inte låsa sig vid en modell eller en teori, utan nu ska vi på något sätt verkligen lyfta fram de här föremålen och det de berättar. Det är det man ska ha för ögonen.
Men varför har du nämnde Historiska museet här i Stockholm? Men ja. Varför gör de sådana saker då?
Därför att det finns en prestige i att det här gäller inte bara på museerna utan det gäller även inom akademin, att det finns en prestige i teoribildningar och annat. Och det här leder till att man tappar greppet om dels kunskapen kring de här föremålen. Det finns väldigt många otroligt teoretiskt väl utbildade personer som ändå inte förstår, som kan arkeologi ordentligt när det gäller föremålen, jag ska säga. Och sen är det här det mänskliga, att plocka fram det mänskliga. Och då gör man det här tankevurpan, att man utgår ifrån ett modernt fenomen. Jag tror till exempel att Medelhavsmuseet, som har fantastiska samlingar med underbara föremål, allt ifrån kattmumier till krukor och votivoffer och det ena med det andra. Jag tror att det är i sommar så har de en utställning om fotbollshuliganer. Och då blir jag, jaha. Och det är vårt enda Medelhavsmuseum, alltså antikenmuseum i princip då. Och det är så här, därför att de vill vara aktuella, därför att de vill prata om sånt som berör människor idag.
För du skriver att det handlar ofta nu om genus, rasism och förtryck, att det är de här tankestömningar man vill hantera på museerna.
Ja, och då är det också det här att det är otroligt angelägna ämnen. Och jag har fått så mycket skäll från rasister därför att jag berättar att folk har sett ut lite si och så. Alltså, och att det liksom, det finns ingenting där att hämta överhuvudtaget. Och det, jag har blivit uppringd och folk har sagt att det är fullständigt omöjligt att folk hade mörk hud i Sverige förr i tiden. Då, trots att DNA-analyserna visar det. Alltså, de är arga över detta. Och Då är det som så att om vi ska på något sätt påverka folks syn, då ska man inte ha tillrättalagda utställningar som handlar om dagens problem, utan man ska lyfta fram hur det var förr och så ser folk, jaha, det här stämmer ju inte alls med rasisternas idéer och så vidare. Det är det att man ska ha fokus på det som är kunskapen från förr. Det är det man ska lyfta fram. Man ska inte lägga en matta utav moderna teorier på det. Och jag hittade någon gång en hemsk utställningstext på Historiska. Och jag vill understryka nu att det finns många delar utav utställningarna där som är jättebra. Men nu pratar jag om specifika delar. Där man diskuterar genus utifrån ett fynd. Och överhuvudtaget inte ger någon som helst information om själva fyndet i sig, utan bara pratar lite och gissar lite och så vidare. Jag kommer inte ihåg det där i detalj. Jag tror jag har mer i boken eventuellt, eller om jag strök det. Jag minns inte. Nu jag bara far ut nu i aggressioner här.
Men...
Ja,
det får man göra. Ja. Men tror du att de kommer komma till rätta med de här då, ska man säga, irrlärorna eller trendidéerna? Eller? Ser du någon ljuspunkt?
Ja, alltså den ljuspunkten jag ser, det är att det här är så dött ur alltså det är inte intressant. Folk är inte intresserade utav detta. Så att det betyder att det liksom kväver sig självt, utan det viktiga är att vi dels forskar kreativt och får fram en massa material, men sen också att vi berättar populärt om det på alla tänkbara sätt. Och det är därför jag eftersöker fler. Det finns andra, Kristina Eker och Eriksson till exempel skriver jättebra. Men ännu fler, att vi verkligen gör arkeologi som är vetenskapen om allt mänskligt i alla tider. Att vi låter det bli, liksom att fler ägnar sig åt att popularisera och forska kring det här. Mm. Därför att det är så underbart roligt. Ja.
Du är även chefredaktör för magasinet Populär arkeologi, apropå det du sa just nu.
Ja.
Hur mår arkeologin i Sverige idag?
Den mår bra, skulle jag säga. Den kunde vara större, arkeologin, vad ska jag säga. Men det sker spännande fynd varje år som vi berättar om. Vi har det också längre säger och berättar om alltså forskning på olika sätt och vis. Och det är aldrig problem att fylla ett nummer. Vi kommer ut med 6 nummer per år. Och det finns alltid massor som vi måste välja bort och stuva undan. Därför att det händer saker hela tiden. Och dessutom så finns det intressanta debatter kring olika saker. Nu senast Evelövskatten till exempel. Som
är vadå?
Det är en stor silverskatt som upphittarna har liksom smusslat med för att kunna sälja till utlandet. Och nu lyckades man från historiska eller ekonomiska museet att köpa in den här skatten. Och då handlar det om vilka regler som ska gälla för detta. Så att jag tror att vi hade rubriken stoppa fulförsäljningen utav skatter. Ja. Men det, alltså det finns spännande saker. Det är kulturmiljöer som blir förstörda på olika sätt och vidare. Så att det finns alltid aktuella ämnen.
Och det finns ett intresse bland folk?
Ja, absolut. Och jag får ständigt mejl och telefonsamtal. Och det där tycker jag är jätteroligt. Sen ska jag försöka hinna med allting. Och det är en annan sak. För jag är lite rörig, man ska säga, när det gäller samtiden då.
Okej, men nu har i alla fall sammanfattat Sveriges långa historia. Vad blir nästa projekt?
Jag sitter i full gång med det, därför att annars blir jag deprimerad om jag inte jobbar. Nu håller jag på och rekonstruerar en hjältesaga som bygger på Ingvar Hvitfarnes saga. Som alltså handlar om en Svea kungasläkting som beger sig österut och försvinner på ett olyckligt sätt. Och han råkar ut för jättar och drakar och annat.
När var det här ungefär?
Den här sagan utspelar sig på 1000-talet. Den skrevs av en deprimerad munk, Odd Snorreson, på 1190-talet. Men den utspelar sig i början på 1000-talet. Men det beror på att han har blandat ihop en gammal mytisk saga med en verklig runstens Ingvar som gavs österut. Och det jag kan visa är att den här historien går väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Och jag hävdar att den berättades redan under bronsåldern. Och det här är väldigt, alltså det låter kontroversiellt, men det är inte det. Så att när den boken kommer, och jag misstänker att den blir lika tjock som den här, då kommer det, alltså det är en sorts litteraturhistoria som heter duga, skulle jag säga. Och det är jätteroligt att forska på det. Just nu är jag helt insnöad på karelska forsar och strömdrag. Därför att det handlar om var de begav sig egentligen i den här mytiska berättelsen.
Och det säger arkeologen Jonathan Lindström. Och boken som vi pratade om heter alltså Sveriges långa historia. Människor, makt och gudar under 14 000 år. Tack för att vara med i Kvartals fredagsintervju.
Tack för att jag fick vara med.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt, smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.